Vi avslutade ju en serie här förra gången vi var samlade om Guds frykt. Och idag startar vi på något annat. Prekenen, eller tema idag, heter då ett annorledes utgångspunkt. Och det sista verset vi läste i serien om det som var om Guds frykt, det var från 2 Timoteus brev. Kapitel 3, vers 17, där det stod att Guds människa ska bli satt i stånd och gott utrustet till all god gärning. Det var liksom det vi avslutade med. Och en sida vid det att bli satt i stånd och utrusta för en uppgave, det är att klä sig riktigt. Jobbar du som en skogsarbetare som han karen där på bilden, så är det viktigt att klä sig både med värnebuxer, värnestövlar och hjälm med både visir och hörselvärn. För där ute i skogen i lag med träden så kan det ske lite av värt. Jag har ett par gånger sagt mig i benen och jag har kvistat sådana stora träd och hade det icke värt för de här goda värnebuxerna som med sina fina trådar, det är massa fina trådar inne i de där buxerna där som stoppar kedjan till att gå runt och därmed hindrar sagen i att kappa benen av mig, så vet ingen hursen det hade gått med mig. Som troende så har Gud också önskat att ge oss en rustning som gör att vi är beskyttade för det som möter oss i skogen här i livet. Och då vet du som bibelläser att nu kommer vi att flytta oss in i Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10-18. Efesierbrevet 6 och vers 10-18 där det står: Till slut, mina bröder, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på dere Guds fulla rustning, så dere kan vara i stand till att stå emot djävulens listiga knep. För vår kamp är icke mot kött och blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världens härskarna i denna tidsålders mörke, mot ondskapens åndliga härskarer i himmelrummet. Ta därför Guds fulla rustning på, för att dere kan vara i stand till att stå emot på den onda dag och bli stående efter att ha vunnit seger i alla ting. Stå därför fast med sannheten ombundet om livet, ifört rättfärdighetens brynje och ombundet på fötterna med den beredskap till kamp som fredens evangelium ger. Ta framförallt troens sköld. Med det är dere i stand till att slocka alla de brännande pilarna från den onde och ta frälsens hjälm och åndens svärd som är Guds ord. Och be alltid med all bön och påkallelse i ånden. Och slik ska dere vara våkna med all uthållenhet och påkallelse för alla de heliga. Och alla de heliga, där omslutar vi också dem i Ukraina, i Israel, alla de som står i helt annorledes förhåll än vi. Men till slut, skrev Paulus här, till slut bli stärke i Herren och hans väldige kraft. Som en disippel av Jesus så är det aldrig ett mål att du ska bli stärk i dig själv. Det är aldrig ett mål att du ska bli stärk i dig själv. En naturlig konsekvens av att vi vandrar med Jesus är ja, att vi får mer kunskap, vi får mer erfaring som hjälper oss på vandringen med Jesus. Men så skiljer sig disippellivet med Jesus från en som går i lära i andra branscher. För en lärling är målet kanske att bli lika god som sin läremäster eller om möjligt ändå bättre. Men för en Jesu disippel så gäller ett helt annat mål. Som Johannes döparen säger i Johannes evangelie 3:30. Han ska växa, men jag skall avta. Och det är ju helt motsatt av tankegången visst du går i lära som snäcker eller som rörlägger eller som fiskar eller vad det är. Fokuset för en Jesu disippel är icke att han ska bli lika dyktig som Jesus och därmed få applaus och anerkännelse för allt han har lärt sig. Nej, fokuset i hans liv är att livet hans så ska smälta samman med Jesus att Jesu liv skinner genom hans eget liv utan att han själv är klar över det. Och där ligger en otrolig välsignelse för oss alla. Där är det hopp för alla oss som snubblar och sliter med att mästra livet. Vi tränger verkligen ha starka personligheter, ha de rätta egenskaperna eller vara utrustad på en bestämt måte för att Gud ska få göra något genom oss. Vi tränger verkligen att vara fysisk eller psykisk starka för att både för den naturligt starka och den naturligt svaga så i Guds rike är bägge två avhängiga av att Guds kraft får löses i deras liv för att det ska bli något underligt liv. Oavsett vem du är, hursen du är, så är det kun en ting som täller. Och det är att vi, slika som vi är, stiller oss till disposition för Jesus och lar han slippa till. När Paulus uppfordrar oss till att bli starka i Herren så handlar det inte om att vi ska göra en massa åndliga övelser för att uppnå ett bestämt nivå av åndlighet. I de tillfällen där jag kan snacka om övelse så betyder det att ydmykt lägga ner sitt eget liv och ta emot allt det gode som Gud önskar att ge. Och självföljlig i den processen är det nyttigt med regelmässiga övelser som personlig andaktsliv, bibelstudier, menighetsfällskap och allt det som är med och styrker och bygger troen. För det är två sidor av samma sak. Jesus säger i Johannes 15:5: utan mig kan dere slett icke göra något. Och det är lite av ett vers att tygga på. Det föles ju så många gånger som att ja, men vi kan väl göra lite. Det är nog alltid något vi kan få till. Alltså vi har ju ganska mycket erfaring. Vi har ju varit igenom det ena och andra. Något kan vi väl göra. Och så kommer Jesus med liksom bara det här slår hånden i vår och säger: utan mig kan dere slett icke göra något. Nada, nothing. Samtidigt så gäller också det som ängeln sa till Maria när hon lurte på kursen i alla dagar skulle hon kunna bli mor till Jesus. I Lukas 1:37 säger ängeln: ingenting är omöjligt för Gud. Och där har vi grundlaget för oss. Utan Jesus kan vi slett inte göra något, men samtidigt ingenting är omöjligt för Gud. Och kunde överge sig slik till Gud som Maria gjorde när hon sa att la det ske mig som du har sagt. Det sker icke över en natt. Men det är som ett resultat av att vi över tid har gett Gud tillgång i vårres liv. Att bli stark i Herren och i hans väldiga kraft, det är både att vara klar över vem är jag i mig själv, men också vem är Gud i mig. Det är inte avhängigt av att jag har något speciellt. För i Guds rike funkar det helt annorlunda än i det vanliga arbetslivet som vi sa. I 2 Korinthierbrev 12, vers 9-10 så kommer Paulus med dessa både krävande och befriande åren. Han berättar att Gud sa till han: min nåde är nog för dig. För min kraft blir fullent i skröplighet. Och därför så vill jag mest av allt rosa mig av mina skröpligheter för att Kristi kraft kan ha rum hos mig. Därför gläder jag mig mitt i skröpligheterna, i misshandling, i nöd, i förföljelser och angst för Kristi skyld. För när jag är skröplig, då är jag stark. Och detta är på en måte krävande, för att jag kan inte alltid förvänta att Gud fixar alla vanskligheter för mig. Och han kan faktiskt ibland också tillåta dem för att jag ska skönna min avhängighet av ham. Men det är också befriande för att han har lovat mig att vara med sin nåde hela vägen. Och fortälla mig, det är icke avhängig av din egen kraft, din egen evne, din egen styrke. Och så tror jag heller icke att det i det här är gjort på ett blunk. Om vi som Paulus lärar oss och finner fred och glädje mitt i våra vanskligheter. Det må bli en erfaring där vi tillåter oss i att vila i att detta fixar vi icke i egen kraft. Och kanske icke Gud heller av en eller annan grund vi icke förstår ordnar upp i det. Men likväl så kan vi finna vila i att jag och Gud, vi kan ha det gott här mitt i stormen. Det är icke avhängig av att jag får det till. Och det är icke avhängig av att Gud fjärnar alla problemer. Jag kan likväl vila i Guds armar med alla mina svagheter, alla mina sår. Jag kan finna glädje i Guds omsorg och närvaro, själv om jag är skadad och själv om jag är omgivet av utfordringar. Därför är det ett viktigt utgångspunkt för du börjar att klä på dig Guds rustning, att du är införstått med att det handlar icke om din egen evne eller din egen styrke, men det handlar om Guds väldiga kraft som kan virka i och genom dig, själv om du följer dig svag. Tillbaka i Efeserbrevet kapitel 6 i vers 11 så läste vi att ta på dig Guds fulla rustning, så det kan vara i stand till att stå emot djävulens listiga knep. Guds rustning har en hensikt, nämligen att vi ska vara i stand till att stå emot djävulens listiga knep. Lik slangen som i Edens hage förförde Adam och Eva med att ställa spörsmålstegn vid det som Gud hade sagt. Har då Gud verkligen sagt? Så är det fortsatt en av måterna han opererar på. Djävulens taktik är att förföra, och det gör det sjelden väldigt öppet. Sår in tvil om Guds ord, få något falskt till att ligna på något äkte, presentera en halvsannhet som en helsannhet, ta ett vägvalg som avviker icke så mycket från huvudvägen i begynnelse, men som ettervärt leder jag bort från huvudspåret, och till slut så lurar han på kursen i alla dagar inte vi här. I andra Korinthierbrevet 11 och vers 14 så skriver Paulus i förbindelse med att det kommer falska apostlar och bedragerska arbetare att Satan själv omskapar sig till en lysets ängel. Och Jesus igen snackar om falska profeter i Matteus 7:15 och säger att vakta er för de falska profeter, de som kommer till dig i fåreklär, men som invändig är rovlyssna ulver. Och bara de här bilderna som presenteras här, att omskapar sig till en lysets ängel och ulver i fåreklär, det vill säga, det kan se bra ut på utsidan. Det kan virka som att ja, men det här virkar ju okej. Och för att då kunna finna ut för oss i de sista dagarna vad som är äkte, så visar Bibeln till någon goda hjälpemedel. Och det första, det att minna sig på om det som vi nämnde som ett av reformationens hållpunkter. Verbum domini manetin aeternum, alltså Guds ord står fast till evig tid. När det kommer olika lärare, när det kommer olika synspunkter, när det kommer ideologier, när det kommer ting som presenteras runt omkring i media, i menighetssammanhang, runt omkring i den stora världen. Vad säger Guds ord om det som presenteras? Vad står det egentligen i Bibeln? Och hvordan påverkar det mitt liv idag? I Apostlenes gärningar 17 så måtte Paulus och Silas flykte från Thessalonika till Beröa. Och där gjorde folket något som var väldigt viktigt när vi önskar att stå emot djävulens listiga knep. Där står det från vers 11. Folket där var mer vänligsinnet än i de i Thessalonika. De tog emot ordet med all god vilje och gransket i skrifterna var dag för att finna ut om det var slik. Och därför kom många av dem till tro. De granska skrifterna. Stämmer det här som Paulus nu säger? Nu var ju inte Paulus någon vranglärare, men på den tiden hade de ju inte det nya testamentet. Så han brukte det gamla testamentet för att visa till de profetier om Jesus som var där och hvordan Jesus då hade uppfyllt dem. Och det kunde folket i Beröa checka ut. Och på samma måte kan också vi bruka Guds ord när vi möter på ting som vi lurar på. Är det här från Gud? Vad säger Guds ord om saken? Och i Beröa så var de så ivriga efter att finna ut av sannheten att de granskade skrifterna var dag. Det är förebilder på folk som tar på allvar söken efter sannheten. Men så är det så att djävulens listiga knep vill inte bara handla om att få oss till att tro på vranglärare. Det kan också gälla att få dig att tvila på din egen frälse. Tvila på att du är tillgitt, att du älskar, att din synd är gjort upp för, att Gud har en framtid för dig eller att Gud kan hjälpa dig i din situation. Och många andra förförande tankar som ska göra livet ditt så miserabelt som möjligt. Och när de tankarna kvärnar i hodet ditt, då tränger du att granska skrifterna för att finna ut vad säger Guds ord om min situation här och nu. Guds ord är en evig vägvisare för oss helt till han hämtar oss hem till himmelen. Jag har hört om en historia från det som någon vill kalla gamla dagar. Om kursen de idag tränte som bankfunktionärer till att skilja mellan äkta och falska pengesedlar. Går du in på Norges Banks sidor idag så kan du läsa om att det finns olika typer av vannmärken, säkerhetstrådar, mikroskrift och olika effekter på sedlarna idag för att man ska avslöra om det är falska sedlar i omlöp. Ett ganska avancerat system. Men för de som är vant till att hantera sedlar så hörde jag att det en gång fortälles om de som verkligen kunde detta. De hade en fingerfölelse för att avslöja om något var äkta eller falskt. De trängte inte ultraviolett ljus eller förstörelseglas för att finna ut av det. De kände det med sina fingertuppar att här är det något som inte stämmer. Hur i alla dagar kunde de det? Jo, de hade tränat. De hade suttit och tält tusenvis på tusenvis av sedlar mellan sina fingertuppar så att de med största säkerhet kunde veta hur en äkta sedel kändes ut. Och när de då satt där och flyttade sådana här sedlar mellan fingrarna sina så ville de med en gång uppdaga här var det något som kändes annorledes ut. Fördi att de var så trygga på vad som var det äkta. För oss vill det att känna Guds ord, vite vad som står skrevet, vite vad som är sant, hjälpa oss långt på vägen när det handlar om att avslöja djävulens knep. Ett annat hjälpmedel blir då det som Efesierbrevet 4:27 säger, nämligen ge icke djävulen rum. När du får tankar om att du har gjort något som icke Gud kan tillge, så kan du stå upp emot de tankarna med att fortälla Guds ord säger att Gud är trofast och rättfärdig. Han tillgir oss synderna när vi bekänner den för han. Och när du börjar att tvila på om du kan komma tillbaka till Jesus för ente gång efter att ha snubblat igen, så kan du stå upp med Guds ord som säger: Jesus sagt, den som kommer till mig ska aldrig stöta bort. Och därför så vill kännskap till Guds ord avslöja djävulens lögner. Och då kan du se till de tankarna när de poppar upp i håret ditt att hallå, det här stämmer ju inte. För det är att Guds ord säger det och Jesus har sagt det. Och därmed så nektar du djävulen och ge rum i tankarna dina. Låt oss också lägga märke till att Paulus i Efesierbrevet, det som vi startar med, uppfordrar oss till att stå emot djävulens listiga knep. Icke gå emot. Det är en forskel på att stå emot eller att gå emot. Han uppfordrar oss till att stå emot. Och Jakob, han är inne på samma tanke i kapitel 4, vers 7 i sitt brev, där han säger: så vär då lydige mot Gud, men stå djävulen emot, så skall han flykta från dere. Så här säger både Paulus och Jakob att vi ska stå emot. Och för att understräka det så skriver också Peter detsamma i sitt första brev, kapitel 5, vers 9. Stå han emot faste i troen. Det vill säga både Paulus, Jakob och Peter ber oss om att stå emot djävulen. Stå emot de lögner som man prövar att planta in i dina tankar. Avslöja dem genom att bruka sannheten i Guds ord. För sannheten är nämligen, oavsett vad han prövar att planta i hodet ditt, sannheten är det som Johannes skriver i första Johannes brev 4, vers 4. Han som är i dere är större än han som är i världen. Han som är i dig, han är större än han som är i världen. Det är det som är fakta. Det är det som är sant. Dina känslor kan fortälla dig något annat. Omständigheterna kan skrika ut ett helt annat budskap. Men detta är sannheten som du lever i som ett Guds barn. Och det ger oss ett helt annorledes utgångspunkt i livets kamp. När Paulus ber oss om att bli starka i Herren och hans väldiga kraft, så handlar det inte om att vi ska pumpa upp någon typ av sån åndliga muskler så att nu följer vi oss starka. Nu följer vi oss oövervinnerliga. För det är ett bedrag. Det handlar istället om att veta vem som är Herre i ditt liv. Vem sitt barn är du? Och vad betyder det för dig? Och då kan du stå emot själv om du är svag. För det avgörande är han som är i dig. Som ett Guds barn så har Gud lovat dig att han vill ge dig den kraften du tränger för idag. Akkurat som för israeliterna i örkenen så fick de mat för en dag om gången. Gud ger oss det vi tränger idag. Och när Paulus skriver i Filipperbrevet 4:19: min Gud ska efter sin rikdom ge dere allt dere tränger i härlighet i Kristus Jesus. Så handlar det nettopp om det, att Gud ger oss det vi tränger. Icke alltid det vi önskar, icke alltid det vi vill. Livet byr på så otroligt mycket forskjellig som vi havnar bort i. Men Gud har lovat att han vill ge oss akkurat det vi tränger för stunden, för det vi står upp i nettopp nu. Som vi synger i Lina Sandell sin Blott en dag, som är hämtad från 5 Mosebok 33:25. Som din dag så skall din kraft och vara, eller skall din styrka vara, en dag om gången. Som din dag skall din styrka vara. Och där är det mycket visdom att hämta för oss. Bekymring för morgondagen den bara tömmer oss för energi. Troen på att Gud ger mig det jag tränger för idag, den fyller mig med energi. Att bli stark i Herren handlar om att veta att själv om jag är svag, så är det icke avgörande. För det att när jag är svag, så kan Gud komma till mig med sin hjälp och sin styrka. Och därför kunde också Paulus se i Filipperbrevet 4:13: allt makter jag i ham som gör mig stark. Icke i mig själv, men i ham. Och det ger oss ett helt annorledes utgångspunkt i kampen mot att icke bli förfört eller lurt av djävulen. Det handlar icke om att jag må vara så stark, men att när jag håller mig hos Jesus, så sörger han för styrkan. Icke om att jag är ett så duktig barn som huskar allt som far har lärt mig, eller får till allt som jag borde ha kunnat vid detta tidspunkt, men det handlar om att min far älskar mig och han är mäktig till att hjälpa mig i allt. Det handlar icke om att jag må kämpa i egen kraft, men att jag får vila i troen på han som kämpar samman med mig alla dagar. Han som har lovat att ge mig kraft för denna dagen idag. Han som är större än han som är i världen. Det är utgångspunkten för att börja klä på sig Guds fulla rustning. Och det ska jag fortsätta med nästa gång som jag står här. Amen. Ska vi be samman? Och så idag så ska vi ta med det som önskar att jag husk på mig. Jesus, jag sträcker min hand ut mot dig. Jag tränger hjälp med ett eller annat. Så önskar du det, så kan du få räcka upp din hand och så ska vi vara med och be och välsigna dig idag. Gud ser din hand och vet vad som ligger bak. Han vet vad du har på ditt hjärta. Då ska vi be samman. Tack Gud för att vi får komma till dig akkurat sån som vi är. Med våra svagheter, med våra sår, med våra bagage från livet, allt det som vi har upplevt, allt det vi står i. Tack för att ingenting av det kan förändra på din kärlighet till oss. Tack för att ingenting av det kan rocka på din nåde mot oss. Tack för att ingenting av det kan förändra på sannheten att du som är i oss, du är större än han som är i världen. Nu ber jag om din välsignelse för de som har rakt upp sin händer mot dig, de som önskar en beröring av dig, de som känner att Gud grip in i mitt liv, hjälp mig. Ber jag Gud att du ska höra den bönen. Styrke, omslutte, hjälpe. Så ber jag för alla oss om hjälp till att förstå att icke det handlar om att vi må vara starka, men att vi kan få överge våres liv till dig och uppleva att din kraft, den blir fullent i våres svaghet. Att du har lovat att hjälpa oss och att du vill sörja för oss. Att du bär oss, att vi kan vila i det. Att när vi ger oss till dig så vill du aldrig slippa taket. Vi välsignar Israel med fred och beskyttelse denna stunden. Vi ber om fred över situationen i Ukraina. Alla platser runt omkring hur det är nöd. Vi ber för våra syskon runt omkring i världen som förföljs, som lider, som icke har den friheten som vi har till att samlas, men som måste samlas i skjul, eller som måste skjula sin tro. Tack för att du också där har lovat att du ska vara med dina barn och ta vare på dina barn. Och en dag ska det vara slut på all nöd, all plage, när vi får samlas hemma hos dig. Tack för det, Jesus. Amen.